Får jag säga hur det var, Kai?
Ja.
Jag såg ditt face och så skojade jag om att du berättade att du hade varit på ett möte, och så skojade jag och sa att behövde alla som var på mötet raka bort sin mustasch.
Mm, det sa du.
Mm, och så sa du att det är 3 veckor sedan du rakade bort din mustasch och att ingen har märkt det.
Ja, no, men vad var det som gjorde att du såg det nu då? För på riktigt, 3 veckor har vi poddat och jag har väntat.
Du var lite närmare telefonen och sen är det liksom, du har en lampa på så att nu ser man liksom att det är inte, alltså för att ibland hade sett ut som en skugga lite, men att nu ser man att nu är det inte en skugga.
Ja, no, alltså första veckan då när det var nytt, jag tog bort mustaschen och så poddade vi och så reagerade du inte, och så tänkte jag på något sätt att du som vet du, som var som artig, att du inte ville liksom kommentera mitt utseende. Alltså jag blev som, alltså lite, vet du, avtänd eller så här, luften gick ur mig lite, för det är ju när man har något nytt så här som ändå man själv är väldigt uppfylld av en förändring, och sen så märker inte någon annan det uppenbara.
Nej.
Men sen andra veckan, så då var jag som att okej, alltså på riktigt, alltså märks inte det här? För då hade jag också träffat min mamma och pappa, och de hade inte heller märkt det. Och liksom det är absolut ingen som har kommenterat att min mustasch är borta efter ändå över 2 år som mustaschprudd.
Ja, men vet du vad, Kai? Jag tror alltså, det är liksom både är det att man kanske faktiskt inte ser att den är borta.
Nej, men det är ju, alltså den är inte, något som var där är inte där längre.
Nej, men det säger ju en del om liksom på något sätt.
Vad säger det? För nu har ju du varit också överens om att jag har, nu är vi ju överens om att jag hade mustasch.
Du har haft mustasch.
Alltså det var ju inte fjun jag hade, det var en riktig mustasch.
Det var en riktig mustasch, det var det. Men jag tror att liksom att det är både det, och sen är det också det att man, alltså på något sätt så där som, alltså en sorts lättnad är det ju nog. Alltså att man på något sätt blir bara så där okej. Okay. Alltså som att om du skulle ha som en kompis i högstadiet som ser på The Matrix, och så kommer han med en liksom en stor skinnjacka någon dag, och så är det så där att okej, men vi kanske inte liksom gör någon stor grej om det, och så går det en vecka och sen är skinnjackan borta. Och sen alltså så där att okej, men det var bara en fas, och jag tycker att vi kan ju lämna din mustasch, alltså nu, du har ju alltså i din senaste bok, så på ditt författarporträtt så har du ju mustasch. Och att det var som en, det var ett experiment som på något sätt hörde till en viss tid.
Ja.
Och nu kan vi bara alla enas om att vad bra att den är borta, och att kanske inte gör det igen. Alltså att det kanske är bättre så här.
Men den var ju omtyckt och omtalad. Mm. Och Niko, var den, alltså han märkte ju att den var borta.
Ja.
Och liksom han har nog som, för jag menar han har ju sett mig mustaschlös under största delen av den tid han har känt mig, men han var ändå lite besviken. Jag var ju alltså mest rädd för Kaius förstås, som aldrig har sett mig utan mustasch. Och jag hade ju förberett då alltså en historia om att jag var och duscha och plötsligt så försvann mustaschen, den ramlade bort i duschen.
Mm-hmm.
Och liksom så mötte jag honom då på dagisgården, och liksom så kommer han fram och kramar, och så liksom tar jag tag i hans face och liksom håller i, ser du att pappas tappar mustaschen? Och han förstod ingenting, han såg inte att den var bort. Nej. Han reagerade överhuvudtaget inte det minsta.
Mm.
Och det är ofattbart, och du försöker ju skoja bort det nu med någonting, jag vet inte riktigt vad essensen
i det
hela är.
Jag är helt ärlig i att jag har alltid tyckt att det är jättebra att man liksom provar på, men att det är helt klart alltså utan mustasch versionen av Kai Korkeaho är bättre än den mustaschprydda versionen. Och jag tror att jag pratar för majoriteten av både folk som lyssnar på den här podden och människor i din omgivning.
No, folket i mina DMs håller inte med.
Ja, men det är människor som de vill vara artiga och de, på riktigt, det är människor som har slide into your DMs. Klart att de försöker vara
de har artiga. Alla mustasch. Boen, Bormo, Bulto, Sarabotning som talar sits och popna popcorn. Så börjar vi upp nu denna popcorn. Så börjar vi lys på Ted och Kai.
Jag har ju haft som ett pågående projekt i den här podden. Jag vet inte om jag någonsin har faktiskt liksom uttalat målet här, men jag har ju ett sorts mål. Det börjar ju med det här, alltså när vi flyttar då till skogen i Pormo, så då är det ju vissa saker då som man på något sätt avskriver sig, som restauranger och kafén och sådär, alltså att det är ju vissa saker som man inte har tillgång till på samma sätt, och det här har ju då lett till att jag har haft som ett litet projekt att försöka förbättra mina möjligheter att producera eget gott. Alltså sådär att göra riktigt god cappuccino och att göra pizzor som är väldigt goda och sådär.
Ja, nej men förvisso ja.
Ja, jag har skaffat nästa grej nu.
Ja, okej. Okay. Nå, sommarens grej nu då? Eller den kommande månadens?
Mm.
Intresse.
Jag får ju så här genast lust att jag ser ju på dig och märker på dig alltså att du är redan skeptisk och du vet ju inte.
Nej, ens. Men alltså jag är öppen sinnad och jag är nyfiken och jag vet ju att du gjorde bra pizzor för några år sedan, men det är ju som om du skrattar åt min mustasch som jag ändå som var ett projekt som jag tog på yttersta allvar i 2,5 år. Så jag vet inte som hur ska jag som alltså vad förväntar du dig att jag ska som nu tjoa och chimma för att du har köpt någon sån här någon grej som du nu är intresserad av i 2 veckor och sen som du aldrig återvänder till. Alltså,
jag har för mig att jag var mycket intresserad av din mustasch när den ännu fanns. Jag ställde frågor, jag kommenterade den och sådär. Alltså man kan ju vara hövlig fast man inte är nu jätteintresserad.
Men med ett sånt här leende, alltså, vad heter det, mjugg eller vad heter det? Man ler i mjugg.
Det kan hända att jag har så mycket skägg så att det ser ut som att jag ler i mjugg när jag inte gör det.
Nej, men vad är det nu då? Alltså, för, som sagt, du höll ju på med kaffe och det blev du ju bra på men du tröttnade. Och pizza var ju
Kai,
väl dokumenterat.
Jag har inte tröttnat utan bland annat den globala ekonomin har gjort att jag har måste lite trappa ner. Alltså kaffebönor är ju otroligt dyrt så att det var någonting som helt enkelt, jag har inte råd att dricka så där mycket cappuccino som jag drack.
Ja, det tror jag nog att du har, men nu är det ju mera det där att det är så mycket lättare att bara sätta igång en kaffebryggare. Alltid när jag är där på besök så inte jag, eller en gång så gjorde du en helt okej cappuccino nog till mig.
Ja.
Men det tog ju, alltså det var ju jag och Janika som satt och liksom pratade i vardagsrummet i 3/4 och liksom väntade på dig och det hördes sådana här industriljud från köket. Och.
Ja, men det går det ju från ett café så inte får man ju genast heller. God cappuccino, att hon tar det ju, tillagningen tar ju lite tid. Men nästa gång du kommer nu, Kai, så kommer jag att kunna bjuda på.
Ja, i helgen kommer jag.
Ja.
I helgen.
Ja.
Mm.
Roligt. Jag ser jättemycket fram emot det. Och då kan jag göra väldigt, väldigt goda hamburgare åt dig på mitt nyförskaffade stekbord.
Jaha. Ja.
Jag tror det heter stekbord, men alltså nu har jag skaffat någonting som jag har väldigt länge funderat på. Alltså det är en stålplatta som man kan sätta på grillen eller så man kan också sätta det på spisen och så blir den jättevarm och sen så kan man göra smashburgers på den och så får man en perfekt sån här Maillard-effekten tror jag det kallas, alltså att det blir så här. Det har någonting att göra med kolhydrater och aminosyror, men att det blir så där en sån här frasig skorpa som man sen skrapar upp och svänger. Och det här har jag nu då invigt, det här stekbordet. Och ärligt, alltså den godaste hamburgare jag någonsin har gjort hemma.
Ja, alltså ja, jag kan jag smakar gärna, men jag menar det är så mycket mer än bara stekyta i en hamburgare. Det är ju
förstås
alltså det man sätter i den, dressingar och det är osten.
Ja, men det är ju nog det viktigaste, är ju nog liksom köttets på något sätt konsistens och smak och sen vilken ost man har. Alltså det är ju det viktigaste, allt annat är ju bonus.
Ja, nej, jag är alltså nyfiken som sagt. Jag bara, när du sa hamburgare så bara mindes jag när jag var hemma i Esse en gång och så kom min pappa in med så här en glimt i ögonen och sa att hej, ska jag göra en hamburgare till dig? Det här har han aldrig sagt, han gör inte mat.
Okay.
Och han har aldrig som haft något motsvarande förslag.
Ja.
Och jag liksom tänkte att okej, okay, han är ju pensionär nu. Han har säkert som skaffat en sån här hobby och börjat som försöka göra egna hamburgare och han har skaffat någonting till grillen och så här. Så jag sa att ja, förstås, vad roligt. Och så for han iväg. Och så kom han tillbaks och så hade han värmt i mikron en sån här Saarioinens sån här hamburgare som kostar 80 cent.
Alltså en mikrohamburgare.
Och satt in den i ett kaffefilter. Och gav den till mig. Och det var allt. Och det var, alltså det var som helt oironiskt. Och det var inget som kämt heller.
Skulle han själv också ha en? Eller var det på något sätt att han gjorde den bara åt dig?
Nej, alltså jag tror faktiskt att han hade lärt sig hur man värmer en hamburgare i mikron. Och det var det som var hans glädje och som han ville dela med sig av.
Ja.
Men så det, jag vet ju att det är inte det som du kommer att bjuda på.
Nej, nej, men det är motsatsen till det. Men jag har på något sätt svårt att komma förbi nu det här din fars tafatta försök att på något sätt återskapa någon sorts relation. Alltså att eller om det faktiskt är så att han var stolt över att han har lärt sig att använda mikron. Och det känns ju nog som att det, ja, gärna får man ju nog uppleva det före man är pensionär, tänker jag.
Han gör ju inte mat. Alltså, och som riktigt att han säger ju att han inte kan göra mat. Och jag har som tänkt att det är något sorts vid gammal vana och kanske traditionella könsroller eller kanske, alltså förstås också ett ointresse. Men att han faktiskt på 70 år så han kan ju inte, alltså. Han kan värma ärtsoppa i kastrullen, alltså från en burk. Och så kan han göra en hamburgare i mikron.
Mm.
Och jag menar inte att det här nu då, det här är ingen värdering om min älskade far förstås. Men det är som bara intressant att man kan leva ett så långt liv utan att göra mat överhuvudtaget.
Ja, och jag tänker ju på något sätt det här med generationsskillnaden också. Att vad kommer att vara vår sån där? Alltså att när Kaius och Ian och Lo, alltså så där, när de skrattar i en podd över hur tassiga vi har varit. Vad kommer det att vara som vi inte alls klarar av? För att jag på något sätt tänker ju att det här är kanske en tid som aldrig kommer tillbaks. Alltså att ingen kommer att vara så där hjälplös som den där generationen kan vara.
Men ofta så är det ju som en pendelrörelse. Att då kommer nästa generation och är som är traumatiserade av att alltså, papp skulle alltid göra sån här sriracha majonnäs. Liksom, jag ville bara ha ketchup och jag skulle få bibimbap och jag ville ju bara ha liksom en smörgås.
Jag får en sån här bild i mitt inre nu när jag har länge varit död. Lo sitter här i vårt kök i ett förfallet hus där mitt stekbord ligger rostat i hörnet och han har en uppvärmd mikrohamburgare och är sådär att ja, papp skulle ju alltid laga som de smashburgers, men är nog de här som är god.
Han kommer ju nog att få ärva alltså en otrolig mängd, alltså gammal elektronik och gamla köksmaskiner.
Nå, för att få den här perfekta stekytan då, alltså den här Maillard-effekten. Jag tror att det är det också som, alltså, som rostar bröd. Alltså jag tror det kallas också Maillard-effekten. Alltså det här när det blir så där hårt och brunt.
Det blir varmt.
Ja, men för att få det att bli varmt på rätt sätt så då är det ju vissa tillbehör som man måste ha. Och det viktigaste är ju då alltså en press. Alltså att när jag köpte då mitt stekbord så köpte jag också en jättetung hamburgarpress, också gjord av stål. Och alltså det är ju med den här då som man i en sån här liksom svagt roterande rörelse så pressar man ner det köttet och så försöker man liksom jämna ut den så att den blir liksom så tunn så att den blir riktigt, riktigt frasig.
Så tunn?
Ja.
Men alltså gör du så, alltså menar du att dina hamburgarbiffar är såna här som man får på en snabbmatskedja, såna här riktigt som...
Nej, mycket tunnare än det.
Tunna. För en biff ska ju ha, alltså det ska ju vara röd inuti lite grann,
ja,
en hamburgare.
Nej men Kai, alltså inte en, om du smashar en biff så ska de vara tunna.
Ja,
och så okay. sätter man två på varandra. Du kommer att få se det här om jag klarar av att göra det åt dig. Alltså för att det var egentligen det jag skulle prata om, att jag har ett stort problem nu med det här mitt segbord. Att jag har blivit äcklad av det och jag får inte liksom tillbaka. Jag har försökt nu, så jag försöker liksom prata och på något sätt så är det väldigt positivt och hur gott det här är och hur fint det här är. Men tredje kvällen när jag gjorde hamburgare, så vi har ju vårt kök så att man liksom ser ut genom fönstret medan man står vid spisen, och det var så dåligt väder så att nu ville jag göra smashburgers inomhus och inte vid grillen. Och så hade jag då satt köttet på det här stålet och så höll jag då i min press och så tryckte jag liksom riktigt hårt och så pressade och sådär. Och så såg jag att Steven, vår katt, kom gående med alltså en riktigt tjock sork utanför köket. Och så pressade jag det här köttet och gjorde så här roterande rörelser. Och så satt Steven där och vi hade ögonkontakt och så började han tugga på den här sorken och liksom, han började liksom äta den. Och medan han gjorde det och medan jag pressade ner det här köttet och kände liksom hur så här köttångorna kom upp i luften, så tänkte jag en sekund, tänk om man skulle pressa en sork så här, alltså att jag skulle smasha en sork, jag skulle göra en smashed sorkburger. Och när jag gjorde det, alltså när jag fick den tanken, så tänkte jag spy, alltså av de här hamburgarångorna som kom. Och sen kunde jag inte äta. Jag kunde inte, alltså det var sådär, okej, jaha, att nu får det. Och det här har jag inte varit med om tidigare. Alltså det här var liksom en sån stark reaktion på någonting äckligt. Och jag har inte varit en sån här person som, jag menar, jag är den som är så här designerad i familjen att kommer det någonting äckligt så är det jag som slänger ut det. Men att någonting hände, alltså det var någon sån här alltså sammankoppling av grejer i Hovo när jag hade ögonkontakt i Steven medan det liksom rann så här liksom sorktarmar ur hans mungipa och jag tryckte ner en bit kött allt vad jag orkade.
Ja, men jag tänkte att alltså väckade just inte tankar om att ni är båda två rovdjur, alltså att liksom det här mänskliga, det här att vi har ett kök med liksom elektricitet och så här, det är som färnissa ovanpå ytan, och att egentligen så det är ju samma sak som händer, bara att mera kultur är smetat över det som du gör.
Men jag kom ju inte så långt i de här tankarna, utan att det var bara den där, jag har väl aldrig varit med om att liksom titta på någonting äckligt medan du gör någonting som du kan i din fantasi applicera det äckligt inuti. Alltså att det blev en så stark känsla av att det här köttet jag pressar ner är den där sorken som jag tittar på.
Ja.
Och jag har inte varit med om liksom att de sakerna har blandats ihop förr. Och nu vet jag inte, vad ska jag göra för att på något sätt få bort det här?
Ja, no, alltså jag har ju fått mycket DMs om min mustasch, sa jag ju här tidigare. Mm. Inte längre, för nu är den ju då borta.
Mm.
Men jag får ju också mycket DMs om vår podd. Och det är ju många som är upprörda över den här så kallade djurvännen Ted Forsström och tycker att det är bra att jag lägger dig på plats. Liksom. Och det är ju mycket med det här då, att du som är så djurvänlig, men du äter ju kött mer än du äter något annat.
Inte längre.
Och nu igen är det som att du som på något vis nuddar vid det här något sorts dissonans i din världssyn. Tycker jag. Men, eller som att nu blev det till en magreaktion i dig. Alltså du är ju ändå på något vis moraliskt redo nog att sluta äta kött. Och det kanske är en sån här som en instinkt nu i dig som pratar, vet du?
Nej, jag tror inte. Jag tror att det var just någon form av fenomen där man tittar på någonting äckligt och kopplar ihop det med en kroppslig rörelse som man gör. Och jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså jag har aldrig stått och gjort någonting fysiskt och sett på någonting som skapar liksom en sån här. Alltså för att jag kan ju se på när en katt äter en sork och jag kan ju tycka att det är äckligt, för att det är det ju. Men samtidigt så är det så där att ja, nej men cats gonna cat och på något sätt. Alltså så här är det. Men att just i kombination med att man på något sätt tillreder någonting man ska själv sätta i munnen, så hände, alltså det var som en magisk effekt.
Nej, men det är väl klassisk betingning du pratar om nu, Pavlovs hundar, alltså nu, det här är ju väl undersökt, så här fungerar det ju, att man börjar associera och så anpassa sig hjärnan och så lär man sig beteenden, att man kopplar ihop dem.
Nej, men det är väl inte alls, alltså Pavlovs hundar är väl att man liksom slår i en klocka och så får man stånd, alltså det är ju något helt annat det.
Ja, men det är resultatet av att göra det här då om och om igen, att liksom du börjar associera klockan med någonting som är sexuellt upphetsande och snart så är det, räcker det med att du hör klockan så får du erektion.
Så du menar
det är ju klassisk betingning.
Att jag skulle kunna på något sätt använda klassisk betingning för att få bort nu min starka aversion mot, alltså när jag tänker på hamburgare nu så ser jag ju bara den där sorken och tänker på Steven och på tarmar och av gnagare.
Jag tror ju fortsättningsvis att det är ditt samvete eller din medvetenhet om att du är en liten hycklare när det handlar om djur. Och att det är det som skapar det här. Men visst kan vi också prata om klassisk betingning. Och då kan du ju säkert, ja, alltså göra om det här du gjorde. Men liksom, inte vet jag, medan du äter någonting gott eller någonting. Eller medan du liksom ser på...
Att jag gör liksom smashburgers och så medan jag pressar så kan jag ha Janika att spraya mig i ansiktet med någon så här liksom gurksaft. Eller liksom något så här jättefräscht. Hon hade någon sån här grej, alltså jag minns inte vad hon är, men någon sån här sminkgrej som är någon sån här refresher eller någonting. Men att hon bara kom och liksom hoppade på mig en dag och så här, se på det här! Och så, tss, 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 och så skrek jag. Men sen var det jätteskönt det som kom i mitt ansikte.
Alltså, tydligen... Men du var också sårad så att du måste som på något vis ändå som skrika och vara som upprörd fast du egentligen älskade det hon gjorde.
Ja, men som straight man så måste jag tycka att det var äckligt att få någonting skönt. Nej, men att det, jag vet att det finns sånt här. Så att om man skulle då liksom, att medan jag pressar den här hamburgaren så skulle hon kunna spraya det där på mig och så kopplas det då till någonting positivt istället.
Alltså i teorin, det är väl just så klassisk betingning fungerar. Nu är det ju länge sedan jag läste gymnasiekursen i psykologi. Men...
På tal om gymnasiekursen i psykologi, det var alltid så intressant om man hade psykologi när folk ställde frågor. Och sen var det alltid alltså så där att det var så här i allmänhet, men sen så visste man ju alltid att nu är det den här människan som tänker på just de här, alltså att om jag skulle ha markerat medan vi pratade om klassisk betingning så skulle jag ha sagt att jo, no, hur läser det om man då man lagar smashburgers och så bara tänker man på död sorka, att finns sina såna som har såna, alltså så där att det är uppenbart att det är jag som har de här tankarna. Och det där var någonting som jag tänkte alltid på när folk markerade och ställde frågor. Så är det sådär att men det är ju du som har de här issuesen. Du kan ju inte ställa de här nu som en allmän grej och tro att någon går på det.
Asking for a friend. Varför får jag alltid ångest när jag äter kött?
Jag fick just en insikt när vi pratade om gymnasiekurser i psykologi. Det var som en, alltså att det flimrade till. Och jag känner att jag måste ställa den här frågan åt dig nu, Kai. För att nu känns det som att jag är någonting på spåren här nu. Din mustasch. Kan det vara så att ditt beslut att raka bort, alltså för att det är någonting som inte stämmer här. Alltså för att för mig, alltså jag tycker att det är bra att du liksom att vi tackar och bockar för mustaschen, allt har sin tid. Men det känns som att det som saknas är den här orsaken, alltså vad var det här beslutet bakom att mustaschen lades bort? Och det slog mig plötsligt, vi har ju den här senaste veckorna så har vi ju pratat väldigt mycket om humorgruppen Kai. Och Axel Åhman har ju mustasch och att det var ju också en sån här. Det blev ju en diskussion i Sverige om att hans mustasch, han lät den växa och att den var liksom större till Eurovision-finalen och sådär. Och att det var ändå liksom att humorgruppen Kai förknippades på ett sätt också med att bära mustasch.
Ja.
Har det här någonting, alltså finns det någonting, alltså det känns som att jag är någonting på spåren här. Att, är det här att du på något sätt vill distansera dig från humorgruppen Kai genom att ta bort den här mustaschen?
Jag vill väl inte distansera mig från humorgruppen Kai, men alltså de gick ju all in på den här gubb-estetiken, alltså med den här nya skivan med de här bruna kostymerna. Och sen antar jag ju att den här mustaschen som Axel Åman skaffas och hör ihop med det här. Och de här tonade glasögonen också. För det är ju väldigt gubbigt alltså.
Ja.
Och alltså nu tror jag väl att det är kanske någon sorts ålderskris, för att jag ser yngre ut utan mustasch. Men alltså det var nog också lite för många gånger, och det var alltså alltid liksom när jag som försökte ta någon bild på mig själv av någon anledning, så var det lite för många gånger att jag tyckte att jag såg ut som Hitler. Som, för det är någonting med min skäggväxt också, att den liksom, den har inte som en enhetlig färg, utan det är som så här blonda strån, och så är det mörka strån, så är det lite mörkare, och det var alltid mörkast under näsan.
Ja.
Och det var som i vissa ljus och i vissa alltså situationer eller vinklar, så då var det som obehagligt så här Hitleraktigt.
Ja.
Och det var aldrig som sexigt, eller det var aldrig en bra känsla.
Nej.
Och jag var nog, alltså inte vet jag om jag någonsin riktigt var du med den här mustaschen heller, om jag nu ska vara ärlig. Men det var roligt att göra någonting annat, och jag associerade med den här första tiden som pappa och så här, och jag tänkte att, vet du, pappa mustasch har jag nu då. Men jag är ju nog, jag är inte redo att bli gubb ännu, och jag är inte, vill inte associera mig, mitt utseende med Adolf Hitler.
Nej.
Eller med Axel Åman.
Ja. Väl spelat. Alltså att du drog Hitlerkortet för att på något sätt få bort den här liksom diskussionen om humor och Kai. Alltså att jag märker ju att du har ju full panik, har du ju. Att du är sådär att nej, det är för jag ser ut som Hitler. Alltså att jag tror att jag nådde någonting här. För att jag känner dig så pass bra, och det var sådär att nej, det finns någonting här, men okej. Ja, som sagt, it's all good, men det är intressant.
Men det fanns tillräckligt med DMs och tillräckligt med fina bilder på mig i mustasch som jo, att jag tänkt att jag som ändå klär i mustasch. Och jag tror ännu att jag gör det, men inte i alla vinklar och inte i alla ljus.
Nej.
Och sen är jag glad att jag som testar på någonting nytt som vuxen också. Man hamnar ju in i vanor. Man har sina favoritjeans år efter år. Man byter inte frisyr längre. Och liksom man tänker att ja, men nu är jag färdig. Så det här är jag.
Ja. Nej, men det kan jag ha. Alltså jag tycker det är, på det sättet är det jättebra. Alla borde testa i något skede att ha mustasch. Och sen om man konstaterar nej, det blev Hitler, så då är det ju lätt att sluta med det. Och,
men Beatles, det tänker jag på också. De ändrar ju sin stil för alla skivor. Och som, då hade de ju de här Sgt. Pepper-mustascherna hade de ju. Men sen tog de ju bort dem då till nästa skiva. Och sen hade de långt hår, eller ännu längre hår på nästa skiva. Och liksom, det var ju hela tiden en sån här evolution. De stod aldrig stilla.
Tänker du att du har, alltså, att det kanske är bockskägg då till nästa bok?
Nu ska jag bli liksom muskulös, som jag inte har varit någonsin för. Jag har ju alltid nog hållit igång och så här. Men att jag aldrig varit som ett muskelberg. Men nu tänkte jag att nu ska jag bli en sån här, vet du, som har en imponerande bringa.
Nå, om du behöver protein så har jag några riktigt bra sorkar jag kan steka åt dig.
Ja, men jag blir inte äcklad av det där. Jag förstår ju att, men vadå? Jag äter ju kött, och liksom intumliga med att jag vet att nu vet jag det djur jag äter. Medan du tänker ändå någonstans, så är det som en disconnect, att det här som jag gör nu har ingenting att göra med de här husdjuren som jag älskar mer än allt annat.
Vet du vem som också var vegetarian?
Det är Dokai.